välkomna tillbaka till en salig blandning och poddserien Det vi inte pratar om. Förra veckan så pratade jag, Karo och Matilda om psykisk ohälsa. Och när vi hade spelat in det avsnittet så kände jag bara, nej, jag måste spela in ett till. Där vi åtminstone förklarar alla de olika tillstånden och diagnoserna som finns. Men ni förstår ju själva att vi kommer inte kunna gå in på alla eftersom att det finns väldigt många. Men i det här avsnittet så kommer vi åtminstone gå igenom några av dem. Och idag så har jag den sköna Herrljungabon Rebecka Larsson Skog med mig här i programmet. Hej Rebecka!
Hej! Kul att vara här!
Kan inte du bara berätta lite om dig själv så att vi känner dig? Jag känner dig, men de andra kanske inte känner
dig. Du känner mig. Nej, men jag heter Rebecka. Jag är uppvuxen i Herrljunga. Det är inte så mycket svårare än så. Jag är uppvuxen i kyrkan, har alltid varit med på allt som har funnits, läger och församlingsdagar och allt. Mm. Jag har nyligen gift mig och skaffat hund.
Vilket är ascoolt, båda grejerna naturligtvis. Men ja, framförallt att jag gift dig.
Ja, det är lite roligare att jag har gift mig än att jag har skaffat hund faktiskt.
Fast hunden är otroligt söt.
Ja, hon är ju det. Mm. Nej, men det är väl jag. Jag är 22.
Och du jobbar till och med inom Pingstkyrkan i Herrljunga och Vårgårda?
Det gör jag faktiskt. Ja. Som ungdomsledare i Pingstkyrkan, Vårgårda och Herrljunga.
Nice. Du, jag har en fråga till dig. Om du äter glass, vad äter du helst för glass?
Om jag äter glass.
När du äter glass?
När jag äter glass.
Vad äter du helst för glass?
Alltså, glass för mig, det är typ himlen.
Oh.
Jag kommer från en familj som verkligen älskar glass. Så glass i allmänhet är så här, jag kan typ äta vilken glass som helst. Så länge det inte är någon chiliglass.
Ja. Har du provat den? Chili lakrits eller vad?
Den är faktiskt ingen favorit. Ja, okay. Jag tycker inte om den. Men det bästa med glassen, det är ju inte glassen. Okay. Utan det är tillbehören.
Hur skulle du beskriva den bästa glasskombon?
Alltså, den bästa glasskombon, det är nog en så här riktigt mjuk vaniljglass faktiskt. Jag gillar de basic glassarna. Och på det så ska man ha massor med nougatsås. Hur mycket maränger som helst. Och gärna ett berg med strössel. Då är jag verkligen i glasshimlen.
Ja, ni ser inte det, men jag sitter typ och dreglar här nu.
Wow. Nej, men det är verkligen glass för mig.
Åh. Och få tala om strösslet på glassen. Har du något favoritbibelord?
Ja. Strössel på glass till bibelord. Ja, nästan lika bra. Det ena är bättre än det andra. Nej, men jag har faktiskt ett favoritbibelord.
Okay.
Det har varit med mig sedan jag var 10.
Wow.
Jag fick ett födelsedagskort av en dam i församlingen. Och jag har ingen aning om hur det här kortet såg ut. Eller någonting. Utan jag bara minns bibelordet som stod där. Och det är från Jesaja, kapitel 60.
Okay.
Och det är första versen där. Och det står, res dig, stråla i ljus. Ditt ljus är här och Herrens härlighet går upp över dig.
Mm.
Och det har verkligen varit en... Ja, det har liksom varit där som en stöttning för mig hela tiden. Att varje gång när jag har känt mig lite nere så tänker jag på det här att så här, Gud säger, res dig.
Mm.
Du är faktiskt så mycket mer värd än vad du känner dig just nu.
Ja, fint.
Så det är mitt absoluta favoritbibelord.
Ja, tack för att du delar med dig av det. Och nu så i det här avsnittet så kommer vi prata om psykiska tillstånd, besvär och diagnoser. Jag har försökt hitta ett samlingsnamn för det här, men jag har inte lyckats. För att man typ vissa saker är en diagnos, andra är bara ett besvär, andra är ett tillstånd. Men vi kommer att ta upp ångest idag. Vi kommer att prata om utmattningssyndrom och stress. Vi kommer att prata om ätstörningar och om depression. Så då vet ni vad ni har att vänta er.
Yes.
Okej. Okay. Första besväret, symptomet, syndromet. Jag vet inte riktigt vad man kallar det nu. Men ångestsyndrom heter det. Om ja, man
det,
har.
Det heter mycket. Ångestsyndrom alltså.
Ja, jag tror att ångest är ju, det kan alla uppleva liksom.
Ja.
Men ångestsyndrom, det är när du har mer besvär med det då. Ja. Så det ska vi börja med att gå in på nu.
Ja.
Vad är ångest?
Alltså, ångest är liksom en stark rädsla eller oro kan man säga, som känns i kroppen.
Mm.
Och att vara orolig är, det är ju helt vanligt, alltså jättevanligt. Det är ju, de flesta är ju oroliga över någonting någon gång. Och det är ju särskilt när man utsätts för påfrestningar eller större förändringar i livet. Oro går ofta över efter en tid. Det är liksom, det är inget konstigt. Oro kommer och går.
Mm.
Men om oron är mycket stark och håller i sig under en längre tid och det påverkar hur du mår och fungerar i vardagen, så kan det, ja, det kan kallas för ångest helt enkelt.
Mm.
Och ångest kan upplevas väldigt olika för olika människor, hur man liksom, ja, hur man är. Och här kommer några exempel på symptom man kan få när man får ångest.
Mm.
Och det är så att man kan känna att hjärtat slår väldigt hårt eller mycket fortare än vanligt. Man kan bli yr, känna att det är svårt att andas. Det kan kännas som en klump i magen eller en tyngd över bröstet. Man kan börja svettas eller känna sig väldigt varm eller kall inuti. Man kan bli torr i munnen, väldigt kissnödig eller dålig i magen. Man kan känna stickningar eller domningar i händer eller fötter. Man kan känna sig darrig, skakig eller svag i musklerna. Och det här är ju bara några av alla symptom ångest kan ge, för det är så olika.
Mm.
Och ibland börjar ångesten svagt och blir sen starkare och starkare. Ibland kommer den väldigt snabbt utan att man är beredd på att den kommer. Reaktionen kan ibland kännas så stark att man tror att man ska svimma, man tappar kontrollen eller man får känslan av att man kommer dö.
Mm.
Men det är inte farligt att ha ångest. Och reaktionen, den går ju över efter ett tag. Men det är ju såklart obehagligt att ha ångest.
Mm.
Men det går över.
Mm.
Men att ofta och återkommande uppleva ångest under en längre tid kan påverka livet väldigt mycket. Och då kan man faktiskt behöva hjälp för att må bättre.
Mm. Och vad är ångest och varför får man ångest? Jag läser från 1177s hemsida och det är därifrån vi har hämtat all information inför det här avsnittet. Om ni vill kolla upp det själva. Då står det så här att ångest, det är inte ett tecken på att det är något fel på dig. Det är en naturlig reaktion på att någonting skrämmer dig. Symptomen du upplever beror på att hjärnan skickar signaler till kroppen. Kroppen gör sig redo att hantera situationen genom att öka mängden stresshormoner i blodet. Musklerna blir spända och du får snabbare puls och andning. Syftet med ångest är egentligen överlevnad. Ångesten ger dig extra energi så att du skulle kunna springa snabbt och försvara dig eller fly undan ett hot. Det är den extra energin som du upplever som ångest.
Ja, följer av långvarig ångest. Den största risken med att leva med ångest en längre tid är att du kan börja undvika situationer och platser som riskerar att ge eller öka din ångest. När du börjar undvika sådant som du tror kan ge dig ångest hindras du från att leva det liv som du egentligen vill ha. Liksom. Och det gör att ångesten förvärras och tar mer plats i ditt liv. Långvarig ångest kan göra att du blir känsligare för stress. Du känner dig rastlös, otålig, lättirriterad. Och du kan få sömnsvårigheter.
Mm.
Om du använder alkohol eller droger för att lindra din ångest finns det en risk att du utvecklar ett beroende lättare. Och därför är det väldigt viktigt att du lär dig hantera din ångest på andra sätt.
Just det. Och någonting som också är kopplat till ångest, det är ju panikattacker. Och det kanske inte alla som vet vad det är för någonting, så det tänkte jag förklara nu också. Och en panikattack, det är alltså när stark ångest kommer väldigt plötsligt. Och när man får en panikattack så kan det kännas väldigt tydligt i kroppen. Det kan göra att man känner sig yr. Det kan kännas som att man ska svimma. Faktum är att det kan kännas så starkt i kroppen att du tror att du är sjuk eller att du har fått ett fel på hjärtat. Och det kan kännas lite overkligt och också att det faktiskt kan kännas så jobbigt att du tror att du kommer dö. Och det kan komma väldigt oväntat när du till exempel vilar och slappnar av. Och det kan kännas väldigt skrämmande, men det är inte farligt. Och även panikattacken går ju över av sig själv efter ett tag. Men om man har problem med panikattacker under en längre period och är rädd att få de här attackerna, så kan det vara så att man har det som kallas för paniksyndrom. Och då finns det behandling som hjälper mot det, så då är det bra att söka hjälp. Det var ångest. Vad tänker du när du hör det här, Rebecka?
Alltså, jag känner ju igen mig väldigt mycket. Jag har själv haft ångest i perioder. Och det är ju liksom, det är ganska svårt i början när man får ångest första gången att sätta ord på vad det egentligen är man känner. Man liksom fattar inte att det är ångest kanske.
Mm, mm.
Så var det i alla fall för mig, att jag kände bara att jag mår väldigt, väldigt dåligt och jag får hög puls och jag svettas och allting runt omkring liksom stannar upp. Och det har liksom blivit, ja, det är så mycket lättare att förstå vad det faktiskt är som händer i kroppen när jag får höra det här. Och det, jag fattar ju liksom att ja, men det är ångest jag har. Det är, de, 1177 säger ju jättetydligt att det är ju inte farligt.
Mm. Mm.
Och det är det ju verkligen inte egentligen. Det är ju bara en känsla man får, ja, att det är så mycket farligare än vad det egentligen är.
Ja, och det kan vara så outhärdligt också. För det, eller precis som du sa, när jag läste det här så insåg jag ju, oj, det här har jag upplevt. Och det sa vi i början också, att vem som helst kan få ångest.
Ja.
Sen kan man få det oftare eller mer sällan. Men jag har ju varit med om gången när jag har känt mig så stressad inför någonting. Att jag bara satt mig ner och bara säger, jag orkar inte med det här nu. Det känns jätteäckligt. Jag får de här symptomen också som jag läste tidigare. Så att det, då har jag nog haft ångest. Och jag vet också med mig att en gång så kände jag liksom hur jag fick typ ett tryck över bröstet. Och jag trodde verkligen att jag har fått problem med hjärtat. Och jag svettades och jag tyckte det var, jag fick panik liksom. Och nu efterhand kan jag tänka att det kan ha varit en panikattack kanske. Men det visste jag inte då, för jag hade aldrig haft det förut.
Nej, första gången är ju väldigt speciellt, för man fattar inte vad som händer egentligen.
Nej.
Men man lär sig ju, har man ångest mycket och ofta så lär man ju känna sig själv liksom och sin kropp. Vad händer när jag får ångest?
Mm.
Vad är det som händer i min kropp? Mm. För vissa har ju inte alls de här grejerna som vi har pratat om.
Nej, precis.
Medan andra verkligen känner att man får jättehög puls och svettas och man bara håller på att rinna bort.
Mm.
Så det är ju verkligen olika från person till person.
Ja, och just därför så tänkte vi läsa några olika berättelser nu på folk som faktiskt har ångest. Och som vi sa så kan det yttra sig på väldigt olika sätt. Men jag vill bara säga det, att bara för att du inte känner igen dig helt i någon av berättelserna eller det vi har pratat om nu, så betyder det inte att just du inte har ångest, utan det kan fortfarande vara ångest även om du bara känner igen dig lite eller det skiljer sig åt. Det var en annan person som sa det till mig, men jag tyckte att det var väldigt bra sagt och att det kändes väldigt viktigt. Men så här kan det vara.
Ja, det här är då första berättelsen om en person som har haft ångest.
Mm.
Ångest för mig är när jag inte vet vad jag vill. Och att veta att jag kunde ha ansträngt mig mer. För ångest när jag inte tränat på länge. När jag inte sätter mig ner och pluggar. Tidsstress. Ångest över hur livet ska arta sig.
Ångest för mig är att må dåligt över någonting jag ångrar. Något dumt jag har gjort eller fått för mig att jag har gjort, fast jag egentligen kanske inte har det. En osäkerhetskänsla. Till exempel att jag tror att jag har sagt något som jag verkligen inte borde ha sagt. Eller att jag har gjort bort mig inför andra människor.
Ångest för mig är att känna mig begränsad. Jag är rädd för att gå ut och blir orolig för att folk ska se att jag är helt skräckslagen. Jag stannar hemma och börjar undvika att göra saker som jag egentligen vill. Av rädsla för att få ångest. Det blir en begränsning, ett handikapp som hindrar mig från att leva det liv jag egentligen förtjänar.
Ångest för mig är hjälplöshet, panik, skakningar, tungt att andas, hjärtklappning, oro, tvivel och rädsla. Ibland vet man vad som framkallat ångesten, ibland inte. Ibland har jag lätt ångest, ibland är den outhärdlig.
Ångest för mig är en känsla som inte går att rymma ifrån. Man vet knappt vart man ska ta vägen eller vad man ska göra. En känsla som gör ont och får en att vilja dö och som bara kommer helt oväntat och kraftfullt. Eller som ett stort svart moln som gör det svårt att se någonting från den positiva sidan. Det sprider sitt negativa regn på allt i min omgivning.
Ja, där har ni lite om ångest. Hoppas att ni har blivit lite klokare. Det har vi i alla fall blivit när vi har läst på. Nu kommer vi gå in på nästa besvär eller syndrom. Och det är utmattningssyndrom. Rebecca, vad är det egentligen?
Ja, utmattningssyndrom, det innebär att man har... Ja, man kan få flera olika kroppsliga och psykiska besvär som ofta beror på en långvarig stress eller andra svåra påfrestningar. Med stöd och behandling så återhämtar man sig. Även om ja, du till exempel kan vara stresskänslig en längre tid. För vissa tar återhämtningen väldigt lång tid och för andra så går det väldigt fort. Numera används diagnosen utmattningssyndrom för att beskriva de följder som långvarig och svår stress kan föra med sig. Tidigare användes andra begrepp som exempelvis utmattningsdepression eller utbrändhet för att beskriva ja, utmattningssyndrom som det nu heter.
Ja, intressant. För det har man ju hört många gånger, just det här med utbrändhet. Då är det alltså samma sak som det här.
Ja. Och det är ju vanligt att man har hört föräldrar eller folk på olika arbetsplatser prata om utbrändhet.
Mm.
Men det är ju helt enkelt samma sak som utmattningssyndrom.
Precis. Och vad är det då? Jo, då står det så här på symptom. Symptomen vid utmattningssyndrom är nästan alltid både kroppsliga och psykiska. Oftast har du också haft ett eller flera stressrelaterade besvär under en längre tid innan du blir sjuk. Alltså att man har varit stressad länge. Vilket eller vilka besvär som är tydligast vid utmattningssyndrom varierar från person till person. Det är vanligt att ha flera av följande besvär. Till exempel, trötthet och sömnproblem kan vara. Du har ingen energi och upplever en stor trötthet som inte går att vila bort. Du känner dig utmattad och du har svårt att somna på kvällen eller vaknar många gånger under natten.
Man kan också ha känslomässiga symptom. Så som att man är lätt irriterad, väldigt orolig och nedstämd. Eller att man oftare får ångest.
Mm. Man kan ha tankemässiga symptom. Som att man glömmer saker och har svårt att koncentrera sig. Eller att man har problem med att planera och genomföra uppgifter.
Man kan också ha kroppsliga symptom. Alltså att man har fysiska besvär såsom hjärtklappning, yrsel och värk. Man blir känslig för ljud eller ljus. Man kan få olika typer av besvär med magen och tarmarna.
Mm. Och just det här med att insjukna, det kan gå väldigt fort eller det kan ske väldigt plötsligt. Ofta så går insjuknaden väldigt långsamt och besvären utvecklas med tiden, står det. Men ibland kommer symptomen mycket snabbt och påtagligt. Till exempel så kan du plötsligt få svårt att orientera dig eller göra saker som att låsa upp en dörr, läsa en text eller följa med i ett samtal. Du kan också plötsligt känna dig förvirrad, få stark ångest eller yrsel.
Det är också vanligt med skuldkänslor eller skamkänslor. Du kan känna dig väldigt misslyckad och nedstämd om du inte klarar av ditt arbete, studier eller vardagsliv så som du brukar.
Mm.
Och ofta är man väldigt känslig för all slags stress. Det är liksom inte bara det som... i vanliga fall stressar den mest, utan det kan vara precis vad som helst som gör att man blir stressad.
Mm.
Personer som har utmattningssyndrom kan också ha en depression. Men det är inte alla med utmattningssyndrom som faktiskt blir deprimerade.
Nej. Och vad är då utmattningssyndrom? Varför får man det? Och jo, men då är det ju ofta att man har liksom utsatts för långvarig och svår stress. För att kroppen kan hantera stress. Men bara om den får tillräckligt med tid och återhämtning. Så det som händer med utmattningssyndrom är då att balansen mellan stress och återhämtning under en längre tid inte har fungerat. Och det har lett till att kroppen börjar ta skada. Och det märks ofta genom att kroppen på olika sätt försöker signalera att stressnivån är hög. Till exempel genom att du känner dig väldigt trött. Du kan få svårt att sova, du kan få hjärtklappning eller besvär från magen och tarmarna som vi hörde tidigare. Och med tiden så kan man bli allt mer trött. Och till slut så kan man bli kroppsligt och psykiskt utmattad av stressen då. Eller av bristen på vila och återhämtning.
Precis.
I kombination.
Och den här sjukdomen kan delas in i så kallat tre olika faser.
Mm.
Och det är liksom det första stadiet, den akuta fasen och återhämtningsfasen.
Okej.
Okay. Och i första stadiet så är det, där är det liksom, om man ser till att man får hjälp då, så är det ganska enkelt att förhindra att det blir värre.
Mm.
De besvär som du får av stressen innan du får utmattningssyndrom är ett första stadium till sjukdomen. Genom att redan då försöka göra förändringar som minskar stressen kan du förhindra att det faktiskt blir sämre än vad man vill att det ska bli.
Mm.
Ibland kan man behöva hjälp av någon annan och då kan man få råd och stöd på till exempel vårdcentralen.
Mm.
Och alltså, det är bra att söka hjälp tidigt om man har besvär man tror beror på stress.
Mm.
För ju tidigare man tar hjälp av någon när det kommer till stress, desto lättare är det att förhindra att man blir väldigt, väldigt sjuk av stressen.
Mm.
Så ju tidigare man får stöd helt enkelt, desto snabbare brukar det gå att bli bra igen.
Just det. Och hur vet man om man är stressad då? Jo, tydliga tecken och varningssignaler på att man har utsatts för mycket stress eller att man är stressad kan vara en eller flera av följande saker här. Du är trött på morgonen, även när du har sovit länge och ostört flera nätter i rad. Du har svårt att somna på kvällen och kanske vakna tidigt på morgonen utan att kunna somna om. Du har svårt att koppla av och varva ner. Du känner dig likgiltig för vad som händer runt omkring dig, nedstämd och orolig. Du har svårare att koncentrera dig. Du får dåligt minne. Du känner av ångest. Du har lätt att fastna i negativa tankar. Du blir lätt irriterad och otålig över småsaker. Du får ont i magen, spänningshuvudvärk eller hjärtklappning. Du känner dig stel, spänd och får ont i kroppen. Du känner dig uppgiven och trött. Undviker därför sociala kontakter. Du har tappat lusten för sex. Du får infektioner lättare och oftare. Du känner det svårare att andas ordentligt. Du upplever att tiden inte räcker till och höjer därför tempot ytterligare. Du väljer bort vila, fritidsaktiviteter, nöjen och kontakt med släkt och vänner på grund av tidsbrist. Du behöver alkohol, nikotin, koffein eller sömnmedel för att orka med vardagen. Eller ta till fett, socker, alkohol och nikotin som en tröst. Där har vi utmattningssyndrom och stress. Alltså när jag läste de här punkterna på stress innan den här podden så insåg jag ut, oj, vissa perioder i mitt liv så känner jag igen mig i 75% av de här punkterna. Och det är egentligen inte så att jag inte har varit medveten om att jag har kanske varit lite för stressad ibland. Men det blev ändå så påtagligt typ, när jag läste det här att oj, jag kanske faktiskt, eller det kanske är viktigare för mig att varva ner än vad jag tror. Just att om det här fortsätter länge så kan det faktiskt bli problem och då kan det leda till att jag blir utmattad eller utbränd.
Ja, men det är ju så att om man inte ta hjälp så är det väldigt lätt att det eskalerar och blir värre och värre och sen blir det jättesvårt att ta sig tillbaks.
Mm.
Jag har själv jättestor erfarenhet av stress och utmattning på så många nivåer.
Mm.
För 2015 så var jag med om en olycka där jag slog i mitt huvud och fick en hjärnskakning och den liksom läkte aldrig riktigt helt.
Mm.
Så jag fick jättemycket koncentrationssvårigheter vilket gjorde att det gick väldigt dåligt i skolan under en period. Jag var tvungen att hoppa av gymnasiet och jag blev bara allmänt stressad av allting som hände runt omkring mig. Så det var inte bara att saker som att jag inte hade gjort en skoluppgift liksom stressade mig utan det kunde vara att jag sitter vid bordet hemma och har druckit ett glas vatten och jag blir stressad av att glaset står kvar på bordet och jag inte orkar lyfta det till diskmaskinen som är 1,5 meter bort.
Mm.
Det är ju sådana små saker som också stressar.
Mm.
Och det är ju när man inser att de här små sakerna också kan stressa, det är ju då man verkligen inser att jag är stressad.
Mm. Och då är det värt att se upp och kanske börja fundera på om man ska chilla lite.
Då är det verkligen dags att ta det lugnt.
Ja.
Det är jätteviktigt.
Mm. Vila och återhämtning. Nu går vi vidare på depression. Vad är depression för någonting? Jo, depression, så här står det om det. Att känna sig ledsen eller nedstämd är vanligt och händer alla ibland. Det är vanliga reaktioner som oftast går över av sig själv. Om du under en tid som är längre än 2 veckor känner dig mycket nedstämd, trött och orkeslös kan du ha fått en depression. En depression innebär att du sällan eller aldrig känner någon glädje eller lust. Inte ens när du gör sånt som du vanligtvis brukar gilla. Lusten och orken att ta itu med saker minskar och försvinner. Och vardagen känns tung och meningslös. Du kan också tappa intresset för det mesta omkring dig, som nyheter, arbete eller vad som händer i dina vänners liv.
Ja, de här symptomen då på depression, det kan vara flera olika saker. Så jag tänkte ge en beskrivning på olika symptom som är vanliga när man blir deprimerad.
Mm.
Och det kan vara så att man känner igen sig i ett av de här eller om man känner igen sig i flera. Och symptom på depression kan vara låg självkänsla. Att man får en känsla av hopplöshet, orkeslöshet, koncentrationssvårigheter, ångest, irritation eller ilska. Man kan få kroppsliga besvär och man kan få självmordstankar.
Mm. Och tydligen är det så med just depression att man brukar dela in det i 3 stycken svårighetsgrader då. Så det första är lätt eller lindrig depression. Det andra är medelsvår eller måttlig depression. Och det tredje är svår eller en djup depression. Och de olika graderna de beskriver i princip hur mycket man klarar av att fungera i vardagen. Har man fått en lätt eller en lindrig depression så kan vardagen fungera, även om man mår dåligt. Har man en medelsvår eller måttlig depression så är det svårt att klara av vardagen och det märks tydligt för de närmaste omgivningen att du mår väldigt dåligt. Och har du en svår eller en djup depression så påverkas hela livet och du kan ha svårt att äta, att dricka eller sova. För omgivningen så märks det tydligt att du inte orkar eller klarar av vardagens krav. Och det är också vanligt att den som är djupt deprimerad får självmordstankar. Men det är inte alla heller som har en djup depression som faktiskt får självmordstankar eller självmordsplaner.
Ja, och depression kan visas olika hos vuxna och hos barn och tonåringar. Och just hos barn och tonåringar kan en person som tidigare har varit väldigt aktiv och utåtriktad kanske inte vill vara med sina kompisar som förut.
Mm.
Som barn kan man kanske ständigt verka nedstämd. Man är sur på saker och arg eller irriterad på saker som man inte brukar vara. Inget är roligt, inte ens sånt som man egentligen verkligen tycker om att göra utan allting är bara tråkigt. Ofta så slutar den som är deprimerad med eventuella aktiviteter eller intressen som man faktiskt har på fritiden. Som att man tycker det är kul att spela instrument eller spela fotboll eller någonting. Utan det bara blir tråkigt. Man vill inte fortsätta med det.
Mm.
Och det här med självkänsla är ofta någonting som kan vara ganska lågt hos en person med depression. Det kan märkas genom att barnet eller tonåringen har mycket negativa eller kritiska tankar om sig själv. Det är också vanligt att man drar sig undan eller isolerar sig själv eller hamnar i konflikt med dem runt omkring en. Dessutom så brukar man ha åtminstone 3 av de här symptomen. Och det är att man kan ha svårt att sova. Eller att man sover för lite. Eller att man verkligen sover jättemycket. Man får förändrad aptit. Man äter mindre än vad man brukar. Eller så äter man mycket mer än man brukar. Man får kroppsliga besvär som att få ont i huvudet. Eller få ont i magen. Man blir trött och energilös på samma sätt som... Ja, det går liksom inte att vila bort utan man blir bara trött. Man har svårt att koncentrera sig och tänka ordentligt. Man tänker på döden och att man får en känsla av att man inte vill leva.
Och på mindre barn så kan man märka till exempel att de stannar eller att de går tillbaka i sin utveckling tydligen. Till exempel så kan barnet sluta leka eller sluta göra saker som man har lärt sig. Och barnet kan också reagera med att börja gråta mycket, att skrika eller stötta bort den som försöker trösta. Om man märker att ens barn eller tonåring har en depression eller om man misstänker det, så är det jätteviktigt att söka hjälp tidigt. För de flesta de blir bättre redan efter några veckor, bara de får rätt behandling tydligen. Men får de inte det så kan det inte bli bättre kanske heller, utan då kan det ju gå åt andra hållet. Så att sök hjälp tidigt.
Ja, och så är det ju med alla de här grejerna vi pratar om, att ja, det är känsliga saker. Och det är sånt som faktiskt finns överallt. Och ju tidigare man upptäcker att det är någonting som håller på att hända en person i ens omgivning eller sig själv, mm, och faktiskt ha hjälp, desto lättare är det att få hjälp och ta sig tillbaks, mm, till den man vill vara. Det är så lätt att ta hjälp, fast det är så svårt också. För när man har alla de här grejerna, då upplever jag i alla fall att jag tycker det är jättesvårt att ta hjälp av andra.
Mm.
Jag vill helst bara sätta mig ner och stänga in mig i min lilla bubbla och fortsätta må dåligt.
Mm.
Och så är det med folk runt omkring mig också. Att det är svårt att prata om när man mår dåligt.
Mm.
Men om man gör det och får hjälp, så är chansen så mycket större att man faktiskt mår bra igen.
Och framförallt att man kan få korta ner den tiden,
ja,
av att verkligen må dåligt.
Ja, det är så lätt att man bara stänger in sig och låter depression och stress och sådana grejer ta över.
Mm.
Och det är ju så lätt egentligen att få hjälp. För det är så ofattbart många som jobbar med att faktiskt hjälpa personer som lider av någon av de här grejerna.
Ja. Vi ska få höra en tjej nu berätta om just depression, för hon har själv haft det då. En annan, Rebecca. Så vi släpper in hennes intervju här i avsnittet. Ja, Rebecca, du har ju levt med en depression nu. Hur var det?
Det var väldigt tufft.
Mm.
Jag har egentligen inte så mycket minnen ifrån den tiden. Just för att det var en väldigt tung period. Och det var en så lång period.
Mm.
Det sträckte sig egentligen nästan genom hela högstadiet.
Mm.
Det blev ändå bättre för varje år. Men det var som värst i sjuan. Då blev jag utsatt för mycket mobbning, och i början där så hade jag jättesvårt för att hitta nya vänner. Det var ingenting som gjorde mig glad. Jag kom till skolan och ville bara hem.
Mm.
Skolan var den platsen där jag mådde sämst. Jag kände mig väldigt missplacerad, om man kan säga. Jag hörde inte hemma där. Jag ville verkligen inte vara där. Jag kände mig inte trygg.
Mm. När förstod du att det var en depression just som låg bakom hur du mådde och så?
Egentligen var det så här att jag hade väldigt mycket ont i magen. Och vi åkte in till akuten flertalet gånger. För att jag bara, men nu är det blindtarmen eller något liksom. Men det var ju aldrig någonting. Mm. Till slut så fick vi en läkare där som tog mig på allvar. Och den läkaren förklarade både för mig och mina föräldrar att det här är utav ångest som du mår så här dåligt. Det är depression som du lider av. Så därför, det var väldigt skönt att få rätt läkare till slut.
Var det jobbigt att höra att det var liksom en diagnos som låg bakom?
jag kunde inte ta in det. Nej. På det sättet. Men jag tror ändå att jag inte fullt ut förstod då vad det var. Jag var lite avstängd för allt då. Men de försökte liksom ändå säga, men det här, det kommer gå över. Efter det här så blev det en kontakt med kuratorn på skolan och samtal där varje vecka. Ja, men det var väldigt skönt. Jag tror att det var egentligen skönast för mina föräldrar att faktiskt få veta vad det var som var fel, om man säger så. Att det faktiskt var något. Inte bara det här vanliga tonårshumör. Liksom.
När kom liksom vändpunkten på det här? Eller när började det bli bättre?
Alltså egentligen, det var ingen tydlig så här chapuff, nu vände det. Utan det var små grejer. Egentligen så var det var min syster som verkligen räddade mig. Hon gjorde något så superenkelt som alla kan göra. Och det var, vill du följa med? Det handlade om att följa med på ungdomsmöten på fredag och lördagkvällar. Jag blev inbjuden att umgås med hennes kompisar. Min syster, hon är 5 år äldre än mig. Och hennes kompisar var jämngamla med henne och upp till 5 år äldre. Så jag var verkligen pytteliten och omogen. Men det umgänget blev min trygga zon. Jag fick komma bort ifrån allt vad som var skola. Och ha en skön helg på något så sätt, liksom att först då börja med bara ungdomsmöte och få be och få bli bedd för. Våga gå fram till förbön. Efter de här ungdomsmötena så åkte vi alltid hem till någon. De här, just för att jag var så mycket yngre än de andra, hade ju körkort. Mm. Vilket gjorde ju att det var inga föräldrar som behövde skjutsa runt. Vi hade en regel att innan 5 ska man ändå vara hemma liksom, på morgonen. Annars kunde man sova över hos den man var hos. Så man såg till att man var hemma vid 5. Jag längtade efter helgerna för att det här, jag fick kompisar. Och de är fortfarande mina kompisar idag. Rätt många år senare. Och bara det att jag fick känna att de fanns där för mig. Och de brydde sig inte på det sättet om hur jag mådde. Jag behövde inte vara glad hela tiden. Utan de accepterade mig även när jag mådde så dåligt. När jag inte ville leva längre. Men det var bara för 5 år sedan typ som jag faktiskt berättade för dem hur de påverkade mitt liv. Och nu som vuxna och småbarnsföräldrar så de tog det så hårt, om man kan säga så. De blev jätteledsna men ändå tacksamma för att jag fortfarande lever. Och att de kunde göra så mycket utan att de ens märkte det. Och det tänker jag är en stor del, liksom, att man gör mer än vad man tänker. Det behöver inte vara jättestora insatser, utan det här lilla, vill du vara med, kan göra så mycket. Det tänker jag speciellt liksom, om man har någon i sin närhet som verkar lite ledsen, liksom, att bara fråga, vill du vara med? Det kan förändra dens liv.
Mm. Finns det någonting avslutningsvis som du känner att det här vill jag skicka med till någon som mår dåligt eller som har en depression?
Mm. Det är verkligen det här att kom ihåg att du aldrig är ensam. Gud är alltid med dig. Det kan låta hur klyschigt som helst, men Gud älskar dig. Och påminn dig själv om det hela tiden. Skriv ner det så att du verkligen får in det. Du är älskad. Gud älskar dig. Och glöm inte att be om hjälp. De i din närhet finns där för dig.
Tack så mycket. Nu har vi gått igenom ångest, vi har gått igenom utmattningssyndrom och vi har gått igenom stress lite grann och även depression. Slutligen så har vi kommit fram till ätstörningar då. Vad är det, Rebecka?
Ja, alltså hur vet jag att jag har en ätstörning?
Ja.
Ja, alltså du kan ha en ätstörning om du tänker mycket på din kropp och din vikt och är stängd och dömande mot dig själv. Mm. Det syns inte alltid att man har en ätstörning. Det kan också vara svårt att själv se och förstå att man har en ätstörning eftersom den kan komma gradvis under en längre tid.
Ja, det är svårt.
Det är jättesvårt med ätstörningen faktiskt. Men de är luriga.
Kan det finnas lite tecken då kan man ju fråga sig. Och det är dels det du var inne på, att man är väldigt fixerad på sin kropp och sin vikt. Och att man blir väldigt fixerad vid vad man äter. Det kan också vara att man skjuter upp eller hoppar över måltider. Att man äter långsamt och ofta ensam. Det kan vara att man äter stora mängder onyttig mat när man väl är ensam. Det kan vara när man gör sig av med mat som man har ätit genom att till exempel kräkas. Att man tränar överdrivet mycket eller får ångest om man låter bli träningen någon gång. Att man är kritisk till sin kropp och att man måste äta viss mat på ett särskilt sätt för att annars får man ångest då. Och när man har en ätstörning så kan man också ha svårt för att koncentrera sig. Man kan känna sig nedstämd, deprimerad eller ha ångest. En del skadar sig själva och har självmordstankar också. Så det kan vara en ätstörning om du känner igen dig i de här beskrivningarna. Och då behöver du söka hjälp.
Ja, det finns ju också olika typer av ätstörningar.
Mm.
Och här är några exempel på det. Anorexi, det är någonting som en del kanske har hört. Och andra inte har hört. Och det är att man håller väldigt strikt diet. Man fastar eller svälter sig själv. Det är vanligt att man också tränar överdrivet mycket och man är väldigt rädd för att öka i vikt.
Mm.
Sen har vi bulimi. Och bulimi är att man hetsäter för att sen spy upp maten igen eller använda laxeringsmedel för att bli av med maten. Sen finns det hetsätningsstörning.
Mm.
Och ja, det är helt enkelt som låter. Man hetsäter. Man bara äter och äter och äter och äter. Och sen finns det ju såklart många, många fler typer av ätstörningar.
Yep.
Och det är en läkare som ställer diagnosen utifrån kroppsliga och psykiska symptom. Så det här är liksom, om man känner igen sig så är det viktigt att gå till en läkare som har fått hjälp.
Mm. Precis. Och när jag läste på om det här ämnet så kom jag till en sida som handlar om en metod som heter 5 frågor som man kan ställa sig då om man funderar över om man själv eller någon man känner har börjat utveckla en ätstörning. Och grejen med den här metoden är då att om svaret är ja på minst 2 av frågorna, då finns det en stor risk för att personen har en ätstörning och då kan det vara dags att prata närmare om de sakerna och diskutera om personen behöver hjälp. Då är frågorna så här. 1. Gör du så att du kräks för att du känner dig obehagligt mätt? 2. Oroar du dig för att du har förlorat kontrollen över hur mycket du äter? 3. Har du nyligen gått ner mer än 6 kilo inom loppet av 3 månader? 4. Tycker du att du är fet även när andra säger att du är för smal? Och 5. Skulle du säga att mat dominerar ditt liv? Alltså är svaret ja på minst 2 av de här frågorna så är det mycket sannolikt att du kan ha börjat eller har utvecklat en ätstörning. Och då är det jättebra att kolla upp det. Och det, som sagt, det kan ju vara lite läskigt att ta det steget också, men det är verkligen bra att göra det och det är för ditt bästa. Och jag vill läsa en berättelse nu av en tjej som har skickat in sin egen historia om när hon fick en ätstörning och hur det var för henne. Så här skriver hon. Jag har alltid haft väldigt höga krav på mig och velat göra mitt bästa i skolan, i kyrkan och på fotbollsträningarna. När jag var 15 år blev dock alla krav jag satte på mig själv för mycket och jag kände liksom aldrig att jag räckte till. För att kompensera för allt jag inte klarade av att leva upp till började jag äta mindre sötsaker och sen mindre mat överlag. Allt eftersom tiden gick behövde jag äta mindre och mindre mat för att kompensera för de ouppfyllda kraven och sedermera började en väldigt stark rädsla för att gå upp i vikt. Det här utvecklades på cirka ett halvår till en allvarlig ätstörning. Jag levde väldigt länge i en förnekelse och tänkte att jag kanske hade lite problem med maten men att jag bara skulle behöva prata med en dietist för att problemet skulle vara löst. När mina föräldrar tvingade iväg mig till en ätstörningsklinik konstaterades det snabbt att jag hade anorexi. Det blev som en chock för mig. Jag var ju en sporttjej som egentligen inte brydde mig så mycket om mitt utseende och nu hade jag en ätstörning. Hur gick det ihop egentligen? På ätstörningskliniken fick jag samtal med olika terapeuter och fick ett matschema som sa exakt hur mycket jag skulle äta varje dag. När jag fortsatte att gå ner i vikt beslutade de att jag inte fick fortsätta spela fotboll eller ens vara med på idrotten i skolan. Det här var en extremt jobbig tid för mig. Jag ville ju inte vara sjuk och ville verkligen göra allt jag kunde för att övervinna min ätstörning. Men samtidigt hade den fått ett sådant fruktansvärt grepp om mig och mina tankar. Hur mycket jag än ville äta ordentligt hjälpte det inte när jag väl satt där med maten framför mig och ångestpåslaget. Jag fick inte i mig maten. Därmed fick mina föräldrar fungera som poliser och se till att jag åt, vilket i sin tur resulterade i att det enda vi gjorde hemma, det var att bråka. Eftersom jag inte fick sport där försvann något jag tyckte om att göra och för att slippa hamna i situationer där jag skulle tvingas äta isolerade jag mig dessutom från många andra sociala sammanhang. Delvis som en följd av det, men också som ett resultat av ett bristande näringsintag, blev jag deprimerad och allt kändes bara svart. Hur mycket jag än försökte fortsatte jag att gå ner i vikt och till sist blev jag inlagd på en ätstörningsklinik i Varberg. Under min sjukdomsperiod kändes Gud ofta väldigt långt bort, men samtidigt klamrade jag mig fast vid honom för han var den enda jag hade. Och så här i efterhand kan jag verkligen se hur Gud var med hela resan och förde in människor i mitt liv som jag inte klarade mig utan. Platsen på ätstörningskliniken var precis vad jag behövde och efter ungefär 6 månader där med många psykologsamtal och mycket kämpande mådde jag ganska bra igen och fick komma hem igen. Idag mår jag bra, även om jag fortfarande kan ha dagar då jag får kämpa lite med maten. Tiden efter det att jag kom hem från ätstörningskliniken har varit mycket upp och ner, men jag har fått jobba mycket med bland annat min självbild och prestationskrav. Men Gud har hela tiden varit med och hjälpt mig på så många olika sätt. Gud är god och trofast. Ändå uppmuntrande här att det finns hjälp att få och att det gick så bra.
Ja, men verkligen.
Det gör det nog ofta, tänker jag. Och framförallt så gör det det när man väl vågar ta den här kontakten. Att prata med någon, söka hjälp, kanske läsa på lite grann. Och som du sa förut, Rebecca, så det gäller ju alla de grejerna vi har gått igenom idag. Så handlar det verkligen om att läs på och våga liksom fråga, är det här okej eller borde jag göra någonting av det här? Prata med kurator, prata med skolsköterska eller BUP eller en vårdcentral och kolla upp. Framförallt om du känner igen dig i de här grejerna. För det finns hjälp att få.
Ja, det finns absolut hjälp att få. Och jag tänker just med ätstörningar så har jag upplevt i alla fall att det är oftare jag hör om. Eller så här, när jag tänker på ätstörningar, liksom, när jag funderar på vad är en ätstörning, så ser jag massa smala personer framför mig som kämpar med att de har svårt att äta. Men några av de symptomen och så som vi har pratat om nu säger ju att det är faktiskt inte alls bara så. Utan det kan lika gärna vara att du äter väldigt mycket och istället går upp i vikt.
Mm.
Och det är ju någonting jag inte alls har tänkt på innan. Och jag känner ju att det kanske snarare passar bättre in på mig. Att det kan ju vara så att jag har en ätstörning. Jag vet inte.
Okay.
Men för jag har väldigt lätt att bara äta och äta och äta. Och jag bara äter och äter och äter för att det är gott. Men för det är ju liksom ingenting jag har tänkt på. Men det är ju inte så att jag känner att jag tycker ju inte illa om min kropp eller någonting så, utan det är ju snarare att jag har märkt det senaste att jag kanske skjuter maten lite framför mig, att jag inte äter det jag egentligen borde äta, och jag kanske går små och äter hela tiden. Och det kan ju också vara så att jag har en ätstörning, och det är ju ingenting jag vet om eller har kollat upp. Och det är ju väldigt lätt att göra så att man går hem och småäter, och det är ju inte så att det är fel att gå och småäta. Men
det kan ju vara ganska vanligt att göra det också.
Men det kanske ändå kan vara värt att tänka på det. Hur stor utsträckning gör jag det? Är det så att jag har en ätstörning fast åt andra hållet?
Ja, för det är verkligen som du säger. Man tänker ju ofta på smala personer som svälter sig själva tyvärr. Men det
kan ju lika gärna vara så att man har en ätstörning åt andra hållet. Att man äter alldeles för mycket. Att man hetsäter, att man äter när man känner sig deprimerad eller man känner sig ensam, och då tar man en chokladkaka eller vad som helst. Liksom. Mm. Det kan ju vara på det sättet också.
Men jag tänker att det är verkligen en viktig lärdom av allting vi har pratat om idag, även det vi pratade om i tidigare avsnitt, att psykisk ohälsa, det syns inte alltid. Det kan göra det, och det kan vara väldigt tydligt på en del, men på en del så har man ingen aning. Och ja, det är det som gör det så, som en så ful grej. Liksom. Eller psykisk ohälsa är verkligen någonting som förstör oss. Och det är så tråkigt. Men det finns också hjälp att få. Och det kan ta tid att bli av med sin ångest. Det kan ta tid att bli av med stressrelaterade besvär. Och ibland kanske det inte ens blir helt och hållet bra. Men det kan åtminstone bli bättre än vad det är just nu. Och det är ju helt klart värt att undersöka det. För om du känner igen dig i det här. Om du sitter hemma och känner att jag mår jättedåligt. Alltså du förtjänar inte det. Det är inte det livet handlar om. Det är inte det du ska sitta och känna. Utan du kan bli av med det. Och du är värd det. För det kan ju också vara så att man tänker att jag förtjänar inte att må bra. Det gör du. Det gör du jättemycket. Och är du närstående till någon som mår dåligt, så kan du, jag tror att du kan göra jättemycket genom att så här peppa, att visa liksom på en bättre möjlighet till ett bättre liv till exempel, och liksom motivera och pusha personen också att våga söka hjälp för att det kan bli bättre. Och våga fråga, även om personen inte säger att den mår dåligt, så fråga på liksom varje gång du ser den, men hur är läget eller hur mår du? Och också om du vet med dig att någon i din närhet faktiskt mår dåligt, så läs på om just det som den har som besvär, om det är en depression. Läs på, vad är en depression, vad innebär det? För då kan det också bli lättare att stötta, tror jag.
Det är det absolut. Och en annan grej som jag har upplevt i mina olika problem jag har, det är att alla de här grejerna har väldigt lätt att gå hand i hand. Att får man det ena och inte riktigt förstår att man börjar bli deprimerad eller att man börjar bli stressad och man låter det bara gå utan att egentligen ta hjälp, så är det väldigt enkelt att det går över och blir något annat också. Att om man börjar med att man känner sig lite stressad, och det liksom, det kan då gå vidare i att man blir utmattad som gör att man blir deprimerad, och sen blir det en sån här ond cirkel.
Ja.
Och det är skitsvårt att ta hjälp. Det är det. Det är jättejobbigt. Det tycker i alla fall jag. Det är skitsvårt verkligen. Men det är så otroligt viktigt. Och det är värt det.
Verkligen. Och att göra det tidigt. Alltså, du kanske också känner så här, men jag känner mig lite nedstämd, men inte så mycket. Ja, men prata med någon ändå. Det skadar ju inte.
Nej,
och då kan
inte
de säga i så fall, men du kanske ska tänka på det här. Eller så tänker de att nej, men det är ingen fara. Och då vet du. Men just att det är bättre att kolla tidigt än när det är för sent.
Ja, och det finns så mycket grejer som är såna här bara små saker som kan göra att man mår så mycket bättre. Om man till exempel är stressad över olika saker, så finns det hur många strategier som helst. Som du kan använda dig av för att stressen inte ska kännas lika jobbig.
Mm.
Och det är egentligen bara du själv som kan göra skillnad.
Mm.
Om du väljer att hålla helt och hållet för dig själv att du är jättestressad hela tiden, då blir det ju inte bra.
Mm.
Och om du då istället vänder dig till någon inom vården eller vad som helst och säger jag känner mig stressad och jag vet inte riktigt vad jag ska göra.
Mm.
Så alltså, det kan hjälpa med något så lite som att bara gå till vården och säga hej, jag känner mig stressad.
Mm.
Kan ni ge mig något tips på hur jag ska göra för att jag inte ska känna mig lika stressad?
Mm.
Och då kan det vara så att du bara behöver ändra på, ja men du kanske istället för att gå runt och stressa för allting bara ska fokusera på att faktiskt ta 5 minuter om dagen då du bara vilar och gör inget annat.
Mm.
En sån sak kan hjälpa och då är det så lätt att göra det bättre.
Ja. Där har ni det. Nu har vi gått igenom väldigt komprimerat de här olika grejerna och det finns ju så mycket mer att lära sig om det här. Och som sagt, känner du igen dig i någonting av det här så sök vidare på det och läs på lite grann. Annars känner jag mig ganska nöjd för det här avsnittet. Har du någonting mer att tillägga, Rebecka?
Nej, jag tror inte det. Det är ju, det vi pratar om, det är ju väldigt breda ämnen. Det finns så mycket att säga.
Ja.
Och jag tror vi båda känner att vi vill nog prata mycket, mycket mer om det egentligen.
Ja.
Och till och med oss av mycket, mycket mer. Mm. Men ja.
Ja, men här är lite kortfattat i alla fall. Och jag hoppas att ni tar med er någonting från det här. Och jag är jättetacksam för att du har varit här en vecka och varit med mig i det här avsnittet.
Ja, det har varit jättekul att få vara med.
Gud. Nästa vecka så kommer en tjej som heter Marie, eller Majsan, hit. Och då kommer vi prata om hur det är att växa upp i en familj där mamman har ett missbruk. Vi ses då! Gud välsigne er!